Det har glatt mig särskilt när jag kommit hit den här gången och fått se Barat Café. Ja, och jag märker också på församlingen här och pastor Daniel att ni betraktar det icke bara som ett café, utan ser det på en väldigt bevisst måte som ett uttryck för ett sökande efter djupare rötter. Och jag hade naturligtvis gärna varit här nu när ni snart ska ha festligheterna den 29 januari. Den senaste boken som jag har skrivit, den har inte kommit på norsk, den kom till första advent på svensk. Den har jag skrivit tillsammans med min son Joel. Det är ett synaxarium. Det är alltså berättelser om trons vittnen, en för varje dag under året. Och här har vi givetvis med T.B. Barat på hans festdag, hans minnesdag, den 29 januari. Jag hade gärna kommit hit när ni ska ha festligheterna i Barat Café 29 januari i år. Jag kan tyvärr inte det. Men jag hoppas kunna komma nästa år. Då är det ju 75-årsjubileum, som många av er vet. T.B. Barat insomnade ju den 29 januari 1940. Så att kanske ni inbjuder mig och min son att komma hit då på 75-årsjubileet. Nu ska man ju inte inbjuda sig själv i och för sig, men jag bara lite fint så här antyder det hela. Och det berättades för mig, nu vet jag inte om jag avslöjar en hemlighet, men redan till festdagen i år i Barat Café den 29 januari så planerar man att göra en särskild Barat smoothie. Den kommer att ha en alldeles speciell smak, men det blir en överraskning för er som har möjlighet att vara med då den 29 januari. Nu ska vi gå till våra studier från profeten Jeremias bok. Vårt profetiska ansvar för byn. Igår såg vi något på profetens kallelse och bakgrund, och vi begrundade i lyset av det vår egen kallelse, vårt eget uppdrag, vårt eget ansvar. Och idag ska vi försöka se något på det som inte är helt enkelt, men därför kan vara desto viktigare: profetens livsbudskap. Vi begynner med ett sammanhang ifrån det fjärde kapitlet, kapitel 4 i profeten Jeremias bok. Låt oss be över ordet innan vi läser. Herre, öppna våra ögon så att vi känner igen dig. Öppna för oss skrifterna så att våra hjärtan blir brinnande. Amen. Kapitel 4, vers 19. Å kroppen min, jag vrir mig i smärte. Mitt hjärtes väggar, hjärtet skriker, jag kan icke tie. Jag hör lyden av horn och härrop. Det blir ropt om sammanbrudd på sammanbrudd. Hela landet är ödelagt. Brott blir tälten en minne ödelagt. Tältduken är på ett ögonblick. Hur länge ska jag se baneret och höra lyden av horn? Ja, folket mitt är dårar. De känner mig icke. De är tåpliga barn utan insikt. De är flinke till att göra ont men kan icke göra gott. Jag är så jorden och se. Den var öde och tom. Mot himmelen lyset var borta. Jag så fjällene och se det skalv. Alle haugene ristet. Jag så och se icke ett människa. Alla fåglar under himmelen var flöjet. Jag så och se, fruktbart land var blitt till örken. Alla byer var revet ned av Herren, av hans brännande vrede. Det är få profeter som så blottlägger Guds hjärta så som Jeremia gör. Och vi kan nog säga det finns icke någon bok i Bibeln där Guds vrede flammar så häftigt som i Jeremia bok. Men det finns icke heller någon bok där Guds kärlighet brinner med ett så förtärande patos som hos Jeremia. I Jeremia bok möter vi mysteriet med den patosfyllda kärligheten under ögonblick manifesterad i vrede. Och detta är ju en sida, en dimension av Guds kärlighet som icke är helt enkel för oss nutida bibelläsare att förhålla oss till. Men jag vill säga, om vi ger oss tid och om vi gör oss mödan att tränga in i denna profetbok med dess 52 kapitel, då kan vi komma att bli rikt belönade. Därför att Jeremia får på ett förunderligt måte dypen i Guds utgivande kärlighet att framträda. Den kärlighet som får sitt yttersta uttryck i Jesu Kristi korsdöd. Och därför kan Jeremia på ett oväntat måte visa sig hjälpa oss till nyare dyp och större dyp i det som är den kristna trons själva centrum. Kristi påsk. Kristi död och uppståndelse för världens liv. Vi såg ju igår lite på bakgrunden. Vi upprepar något av detta för er som inte var med. Profeten får sitt kall omkring år 625 före Kristus. Hans profetgärning är mycket lång. Han är verksam under de fyra sista kungarna i Juda. Josia, Jojakim, Jojakin och Sidkia. Och han är personligen ögonvittne till den babyloniska härens belägring av Jerusalem år 587. Byn håller stånd i 18 månader. Sedan är matbristen så akut att man förmår icke hålla ut längre. Jerusalem skövlas och plundras, templet och palatset bränns ned och Jeremia är alltså ögonvittne till allt detta. Och vi sa igår, en del av fasorna som utspelar sig under hösten skriver han ned. Det som utspelar sig inne i byn, den belägrade byn, skriver han ned. Och det är ju det som vi har bevarat i den bok som kommer efter Jeremia bok, Klagosangerna. Och intressant nog, det är ingen tillfällighet, hela Klagosangerna läser kyrkan varje år under dagarna innan påsk, i den stilla veckan, den stora veckan. Och som vi sa igår, allt måste läsas, allt måste tydas, allt måste förstås i lyset av Kristi påsk. Annars kommer vi aldrig att förstå någonting. Jeremia har ju i det längsta försökt avvända faran genom att mana folket till besinning och omvändelse, men de vill inte lyssna. Så såg vi igår hur han brottas med sin kallelse. Och mycket av denna brottning hör naturligtvis samman med det budskap som han tvingas frambära. Jeremias lott är att ge röst åt Guds förtvivlan och smärta över att hans egen ögonsten, Israel, bara tycks vända sig bort från honom. Mitt folk har glömt mig. De har övergivit mig, hör vi Herren gång på gång ropa genom profeten i Jeremia bok. Att läsa Jeremia, det är som en resa långt in i Guds hjärta. Och vad finner vi där? Vad väntar där? Allra längst in i Guds hjärta. Allt igenom lys. Vågar vi tro det? Gud är lys och inget mörker finns i honom. Ja, men hur är det då med vreden hos Gud? Är den ändå inte ett stråk av mörker? En skugga hos Gud och därmed hos profeten? I all vår bibelläsning, och vi måste tillstå detta, det finns en risk, det finns en frestelse, kan vi nästan kalla det för, att vi uppehåller oss vid de texter och ord i Bibeln som stämmer med våra egna föreställningar om Gud. Vi läser och uppehåller oss vid det som vi tycker att vi kan sympatisera med. Predikanten lyfter gärna fram egenskaper och handlingar hos Gud som inte är alltför stötande och provocerande. Andlighet förväntas vara mild, måttfull, medgörlig, icke minst i vår tid. Och sådana ord i Bibeln som att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, de håller vi nog gärna lite på avstånd, om vi ska vara uppriktiga. Eller kanske rent av tar avstånd från i kärlighetens namn. Och den frestelsen är särskilt uppenbar när vi uppehåller oss vid och läser profeterna i Bibeln. Vi ska komma ihåg, redan under det första århundradet i kyrkans historia, generationen efter apostlarna, så kom det att uppträda en rad förkunnare i kristenheten som samlade icke så få anhängare kring tanken att det i själva verket finns två gudar i Bibeln. En gammaltestamentlig vred Gud som det gäller att ta avstånd från, och så den Gud som möter oss i evangeliernas Jesus. Men kyrkan då, liksom i alla tider, tog bestämt avstånd från tanken att Israels Gud icke skulle vara identisk med Jesu Kristi Gud och Fader. Jeremia har med rätta kallats vredens profet. Och ändå, och det är det märkliga, det finns knappast någon som så betygar Guds kärlighet till sitt folk, till oss människor, så som profeten Jeremia gör. Hur får vi ihop detta egentligen? Ja, jag tror att vi framför allt måste förstå det mot bakgrund av profeterna har någonting, vi skulle kunna kalla det för ett firningsämne. Alltså de har någonting de firar, celebrerar mer än något annat, och det är Guds kärlighet. Är det för att de har känt bråddypen i denna kärlighet? Att de vet hur passionerad den är? Är det därför de också kan tala om Guds vrede utan parafraser, utan omskrivningar? Är det för att de vet att Guds hjärta är faderns mer än domarens, som de också vet att Gud omöjligen kan förhålla sig likgiltig inför människans hjärtlöshet och ondska när hon hänger sig åt det onda och avgudadyrkan. För om vi tänker efter, om Gud vore domaren mer än fadern, hade vi då haft så många uttryck för Guds vrede i Bibeln? Knappast. En domare förväntas ju vara neutral. Icke allt för mycket ge uttryck för sina känslor. Vreden är inte kärlekens, kärlighetens motsats hos Gud. Den är kärlighetens nödvändiga motpart. Dess skilde är den passionerade kärligheten. Profeten Jeremia vecklar ut detta mysterium inför våra ögon. Jeremias två tvillingprofeter, man skulle kunna kalla dem så, är ju Jesaja och Hosea. Jesaja och Hosea använder många liknande bilder som Jeremia ofta gör. Och inte minst så använder de ofta bilden av äktenskapet när de talar om Guds förhållande till oss människor. Guds förhållande till sitt folk. Vi ska se på ett ord i Jeremia bok. Det tredje kapitlet. Det tredje kapitlet och den 20:e versen. Men slik en kvinna är trolös mot sin vän, slik var dere trolöse mot mig, Israels hus, säger Herren. Ja, då kommer det kritiska spörsmålet. Vad sker med Guds kärlighet i detta äktenskapsbrott? Den förblir obruten. Nej, icke osårad, icke oberörd. Men den förblir obruten. Med evig kärlek har jag älskat dig. Kärnordet i hela Jeremia bok kapitel 31, vers 3. Det är som att Jeremia, inte minst genom sin personliga konstitution, sin skörhet, sin bräcklighet, sin melankoliska läggning, har en alldeles särskild ämne till, är disponibel för att känna något av det Gud känner, att i sina inälvor känna något av det Gud känner för sitt folk, hur kär Herren har Israel. Och detta är ju något som profeterna överlag icke bara känner till som ett slags teologiskt faktum, att Gud älskar oss. De känner det i djupet av sitt väsen. De känner det i sina inälvor. De känner hur den sorg som väller fram ur Guds hjärta, det är sorgen över Guds egen hemlöshet i världen. Och då ser jag på ett annat ganska märkligt ord hos Jeremia i det 14:e kapitlet. Det 14:e kapitlet. Och vers 8. Jeremia 14:8. Du Israels hopp, du frälser i trängseltid, varför är du som en främmed i landet, en vandringsman som bara stanser en natt? Om vi nu läser detta, inte minst i lyset av vad Jesus säger om den helige ande, en i treenigheten. Och hur han, och vi kanske inte alltid tänker på detta, hur det där lilla uttrycket kommer tillbaka igen och igen när Jesus talar om andens ankomst. Att han ska stansa hos er för alltid. För alltid. Det är ett underbart uttryck. Gud kommer inte bara på besök en dag, några dagar. Han kommer för att stanna hos oss, för att bo hos oss för alltid. Detta är vad Gud önskar, men vad är det som har hänt här? Gud har blivit som en som bara stansar en natt. Han har blivit en främling, en vandringsman, en främling bland sitt eget folk. Han upplever, denna vers beskriver ju Guds egen hemlöshet. Där han vill känna sig hemma är han nu en hemlös, en främling. Vem har rätt att tala om allt detta? Om Guds vrede, om dom, om förkastelse, om helvete, detta som Jeremia talar om. Vem kan tala om det? Vem som helst som läst sin bibel och vet vad som står där? Nej, inte vem som helst. Det kan bara den som i djupet av sitt inre, i sina inälvor, känt något av Guds smärta och förtvivlan över att det dyrbaraste han har vänt sig bort från honom. Att lättvindigt, självsäkert, med distanserad blick tala om dom och förkastelse och helvete, det är att på det gruvligaste förråda Guds hjärta. De flesta av oss är ännu inte redo att tala om det överhuvudtaget. För när vi försöker göra det och tror oss kunna göra det, förråder vi bara Guds hjärta. Var helst vi möter sådant tal, det lättvindiga, det självsäkra hos oss själva och andra, i tal eller skrift, i Twitter eller bloggar, så vet vi ju att det talet hos mig har aldrig varit i verklig kontakt med den kärlighet som utger sig själv för världens liv. För den som något lite har varit i kontakt med den kärligheten kan ju sedan aldrig mer tala nedsättande, föraktfullt om någon enda människa som Gud har skapat till sin avbild. Och han har skapat alla människor. Och det vi ska lägga märke till när vi läser profeterna i Gamla testamentet, det är icke minst detta, hur det de är upptagna av, det är icke så mycket spörsmålet om rätt och fel. Lyhördheten inför det mänskliga lidandet gör att profeterna känner förtvivlan och smärtan över att behöva uttala det ibland mycket stränga budskap som de måste uttala. Inte minst är detta så påtagligt hos Jeremia. Och det är en del av hans egen ambivalens och kluvenhet. En viktig del inför kallelsen. Men vi behöver säga något om detta. Hur förhåller vi oss till det profetiska talet om Guds vrede i Bibeln? Och det blir som viktigast och som mest närgånget i vår bön. Både i vårt personliga böneliv och i kyrkans offentliga bön och förbön. I den andliga vägledningen, där brukar ju vreden räknas till det som kallas för själens laster. Förstår ni ordet laster? Passiones, det som man kallar för själens laster eller begär. Det vill säga, i den tidiga kyrkan så växer det fram en undervisning, en vägledning som blir en hjälp för många, som är en slags konkretisering av Nya testamentets tal om köttet, den gamla människan och så vidare. Vad betyder egentligen detta tal om den gamla människan, om köttet och så vidare? Ja, då växer det fram bland de erfarna fäderna och mödrarna en undervisning om detta. Och man kallar det för, på latin, passiones, laster. Vi har ett svenskt ord som vi använder här, lidelser, men det ordet har ju lite annan innebörd på norskan. Och de här så kallade lasterna, de åtta lasterna talar man om. Och sen blir det så småningom under medeltiden, medelåldern, ett tal om de sju dödssynderna. Det kanske är ett uttryck som en del har hört, de sju dödssynderna. Det är delvis missvisande därför att den tidiga kyrkan talar inte om dödssynder. Uttrycket dödssynd kommer ju från första Johannesbrevet. Johannes talar om en synd som är till döds eller inte till döds. Nu kan man ju säga att all synd som man håller fast vid och inte vill släppa taget om, den blir mig till död. Så i en mening är ju alla synder dödssynder. Men vi ska inte fördjupa oss i just det nu. De åtta lasterna i talet och undervisningen om detta finns en inre logik. Man börjar med det som rör kroppen, sen det som rör själen och sen det som rör, har sin rot i anden, som är svårast att liksom komma åt och få bukt med. Och dessa så kallade laster, ja, är ju uttryck för naturliga behov hos människan som har blivit felriktade, som har fått en felaktig plats, svämmat över sina breddar, och därför blir de laster, det vill säga de tynger ner oss och försvårar för oss att vara i bevegelse och mogna och växa. De tre första kan vi kalla för gommens lockelser. Förstår ni det uttrycket? Alltså det man också kallar för frosseriet, det vill säga missbruket av mat. Det andra, den otyglade sexualiteten. Inte sexualiteten i sig. Det tredje, habegäret. Inte ägandet och det materiella i sig. Sen kommer de tre laster som rör själen. Och då har vi vreden, bedrövelsen och ledan eller kedsomheten. Och sen har vi de två som är svårast att komma åt. De har sin rot i människans ande, ärgirigheten och högmodet. Men här finns alltså i kategorin själens laster vreden. Och det här har ju sina rötter i Nya testamentet. Galaterbrevet 5:20 placerar vreden i kategorin köttets gärningar. Efesierbrevet, Efesierna 4:31, uppmanar oss att ta avstånd från vreden. Det finns ett ganska intressant uttryck i första Timoteus kapitel 2, vers 8, där Paulus uppmanar de troende att be med lyfta händer, och sen görs det lilla tillägget, men utan vrede. Bön och vrede, gudstjänst och vrede är uppenbarligen icke-kompatibla. Samtidigt finns i Nya testamentet en öppning för att vreden inte i sig är ond och därmed en synd. Om vi går till Efesierna 4 som jag citerade från nyss. Efesierna 4 och tittar igen av verserna där. Vers 26. Efesierna 4, 26. Och där säger aposteln, blir deres inte så syndike och la icke solen gå ned över deres vrede. Det här är det ju uppenbart. Vreden ligger farligt nära det onda utan att vara ond i sig. Den kan vara ond genom association men icke nödvändigtvis till sitt väsen. Ja, det är med vreden till exempel som med elden. Den kan vara ödeläggande och ha en förödande inverkan, men elden kan ju också vara en välsignelse. Och därför så ser vi hur Nya testamentet talar om en legitim vrede. Som ytterst slutligen i Johannes uppenbaring får sitt uttryck i det som kallas för lammets vrede. Jesu vrede, som ju också ser konkreta uttryck för i evangelierna, till exempel när Guds hus, bönens hus, har förvandlats till en galleria, ett köpcentrum, och Jesus rensar templet. Den enda av evangelisterna som uttryckligen, här vi ska se hur det ser lite olika ut i lite forskjelliga översättningar, men den enda av evangelisterna som uttryckligen säger att Jesus fylls av vrede, det är Markus. Två gånger, vid två tillfällen. Först Markus första kapitel. Nu noterar jag att bibelöversättarna har inte gått så långt i den nya norska bibelöversättningen så att man har, jag ska inte säga vågat, jag ska inte lägga någon värdering i det, men man har i alla fall inte översatt det så som vi till exempel har i den svenska bibeln och en del andra. Och jag ska låta er lyssna till jämförelsen här. Alltså vi är i Markus 1 nu, kapitel 1 och vers 41. Och det är Jesu möte med en sjuk man, en spetälsk man, vers 40. En spetälsk man kom fram till Jesus, föll på knä, bad honom och sa: vill du så kan du göra mig ren. Och här nu läser jag från den svenska översättningen. Jesus greps av vrede, sträckte ut sin hand, rörde vid honom och sa: jag vill bli ren. Här står det då i er översättning: Jesus fick indelig medfödelse med han. Är det någon som har ett grekiskt nya testament här? Ingen. Här nere. Kan du säga vad det är? Det grekiska ordet är så krångligt, jag vågar inte ens uttala det här. Men det är ett grekiskt ord. Kan du läsa det ordet på grekisk för oss? Ja. Det är i alla fall ett grekiskt ord som syftar till inälvorna. Inälvorna, säger ni inälvor? Ja, magen. Det innersta, och som uppfattades vid den här tiden som säte både för kärligheten och vreden. Så att det är de djupa, djupa känslor som ges uttryck för. Och här ser vi, det kan också översättas med Jesus greps av vrede. Och det är en mycket intressant översättning i sammanhanget. Och vi kan jämföra då med det andra sammanhanget hos Lukas. Det är kapitel 3, vers 5. Jesus kommer här på besök hos Simon Peter och hans svärmor, vad säger ni? Svigemor. Nej, förlåt, det var inte det sammanhanget. Det var ju det. Han är i sabbaten här, vers 4. Han kommer till sabbaten i synagogan, vers 4, kapitel 3. Och här finns en man med en förtvinad hand. Stod upp och kom fram, säger Jesus, vers 3. Vad är tillåtet att göra på sabbaten? Att göra ont eller att rädda liv eller döda? Men de teg. Och sen kommer det vers 5. Kapitel 3, vers 5. Då såg han sig omkring på dem med vrede. Den engelska översättningen har: he looked at them with anger. Orgai, det grekiska ordet här. Och hur översätter ni det i den norska översättningen? Då såg han på dem som stod omkring harm och bedrövet över att de hade så harde hjärter och sa till mannen, räck fram handen. Mannen gjorde det och handen blev frisk igen. Men vad är poängen här? Jo, det är detta. Vreden hos Jesus är ju mycket påtagligt i bägge dessa sammanhang. Vänd mot, riktad mot det onda. I det första fallet, det onda som bryter ned människans kropp. I det andra fallet, det onda som förhärdar människans hjärta. Det vi alltså ser här är att Nya testamentet talar, precis som profeterna, dels om en moraliskt förkastlig vrede som vi måste brottas med i våra liv. Göra upp med, omvända oss från, rena oss från, renas från. Men Nya testamentet talar också om en moraliskt nödvändig vrede. Som ett motgift mot hat och illvilja och trots. Nu tror jag det som ibland kan göra att vi har svårt, vanskligt för talet om Guds vrede i Bibeln är att vi väldigt lätt, när vi hör om vreden och tänker på vreden och läser om den, så tänker vi ofta på vreden i första hand som ett psykologiskt begrepp. Vi tänker på vreden i psykologiska termer. Och psykologiskt begrepp så är vreden förknippad med plötsliga känsloutbrott, hämndbegär, ett kaotiskt och oordnat själstillstånd överhuvudtaget. Och som sådan måste vreden kuvas. Alltså där träffar till exempel orden i Jakobsbrevet mitt i prick, där det står i Jakobsbrevets första kapitel, en människas vrede åstadkommer icke det som är rätt inför Gud. Och det är klart, om vi då försöker närma oss talet om Guds vrede utifrån lasternas psykologi. Ja, vad händer då? Då står vi där med en Gud som plötsligt förlorar kontrollen över sig själv. Som handlar överilat. Och som nästan finner behag i att hämnas och straffa. Vi behöver ju inte ens säga vad som då händer med vår bild av Gud. Hur rättfärdigheten i gudsbilden överskyls av en nyckfullhet som i grunden hotar tilliten i våra liv. Och det är därför vi måste närma oss talet om Guds vrede i lyset av den radikala kärlighetens mysterium. Vreden är icke en oordnad orkan av känslor, av födelser inom Gud. Vreden är icke en brist i kärligheten. Vreden är ett dragträck i kärleken. Vreden är en klagan i Guds hjärta. Och när profeterna blottlägger Guds hjärta så låter de oss känna något av den smärta och förtvivlan som uppstår i all kärlighet som blir sviken. Mitt bröst, jag vrider mig i smärta. Mitt hjärta är i uppror, mitt inre vill sprängas. Begynte vi med att läsa från fjärde kapitlet, nu citerar jag den svenska översättningen. Det vi alltså ser nu är att medan vi ofta förknippar vrede med trots och illvilja, så är den vrede som Bibeln tillskriver Gud framförallt en rättfärdighetens indignation. Att bemöta det onda med likgiltighet, ett slags upphöjt lugn, en förlåtelse som slätar över och inte kräver bot. Det vore ju värre än själva ondskan. Vad har vi att säga i mötet med den obeslöjade ondskan i tillvaron? Auschwitz, Srebrenica, Kongo, Syrien, Utöja. Profeterna står som mänsklighetens yttersta utposter när vi undrar om Gud verkligen bryr sig. Deras förkunnelse är ett budskap om att Gud icke är likgiltig, att han icke slätar över, att han icke tar lätt på ondskan och att hans omsorg om de drabbade aldrig upphör. För att vi ska tro dem hänvisar profeterna till Guds vrede. Den är i själva verket det starkaste uttrycket för Guds omsorg. Guds vrede är slutet på all likgiltighet. Därför är vreden inte en brist hos Gud. Den är det mest kraftfulla beviset för att Guds kärlighet är verklig, sveklös och alltigenom pålitlig. Det är Guds vrede som utgör garantin för att ondska och hjärtlöshet inte ska stå som segrare vid historiens final. När vi brottas med de verkligt svåra spörsmålen, bryr sig Gud, spelar det någon roll om människan väljer ont eller gott, då är vreden i Guds bröst en tröst, icke ett hot. Kan vi i lyset av detta nu närma oss den vrede som drabbar Jesus på korset? Inte så att vi ska tro att vi förstår den. Det kan tänka sig att den framstår som ett ännu större mysterium. Vår tro är inte ett problem som ska lösas. Om vi tänker så, då får vi problem. Ett problem ska man försöka lösa. Men ett mysterium ska man inte försöka lösa. Ett mysterium är inte till för att lösas, för att förklaras. Men mysteriet kan förklara våra liv, förvandla våra liv. När vi här närmar oss Jesu kors så ställs vi i lyset av det vi nu har talat om, vi ställs inför ett spörsmål som vi nästan icke vågar uttala. Är Jesu Kristi kors död ett vittnesbörd om mänsklig vrede eller om gudomlig vrede? Är det människors vrede eller Guds vrede som drabbar Jesus? Kyrkans tro, grundad på evangeliet, är att Jesus på korset identifierar sig med all synd. All synd som har begåtts, som begås, som kommer att begås. Icke bildligt, icke symboliskt, icke allegoriskt, men i verklig mening. Därför går de oerhörda orden i Romarbrevet 1 i uppfyllelse på korset. Guds vrede uppenbarar sig från himlen och drabbar all orätt och gudlöshet. Gud själv drabbas av Guds vrede när Jesus bokstavligen bär all orätt och gudlöshet i sin kropp. I det ögonblicket, när sonen ber fadern att förlåta dem som icke har bett om förlåtelse, då får kärligheten sitt mest sublima och sitt mest upprörande uttryck. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Kära vänner, detta är den allra svåraste bönen i Kristi efterföljd. Och på samma gång, all vår bön har som mål att vi en dag ska kunna be den bönen. För den bönen är det slutliga tecknet på en människas förening med Kristus. Den förening med Kristus genom vilken hon blir världen och sin omgivning till liv. Därför känner vi igen denna bön framförallt i martyrernas liv. De vars blod varit evangeliets utsäde. Och vi känner igen den i den första martyrens liv, den första efter Jesus, den helige Stefanos, som ber utanför Jerusalems stadsmur: Fader, ställ dem icke till svars för denna synd. Längre in i Guds hjärta än så går icke att komma. Så står Jeremia mitt ibland oss som en evangelist. Han som mer än någon annan i Bibeln, för så är det, talar om Guds vrede, betygar också kraftigare än någon annan Guds kärlighet. Och vad är summan av hela hans profetiska budskap, de 52 kapitlen? Kan man fånga det i en enda mening? Jag tror man kan det. Summan av hans budskap är: det förblivande hos Gud är kärligheten. 31 vers 3. Med evig kärlighet har jag älskat dig. Guds vrede har ett slut. Den är nödvändig, ofrånkomlig. Men den varar en tid. Det här kommer till uttryck också i det som i judisk tradition brukar uppfattas som kanske den viktigaste utsagan i hela gamla testamentet om Guds väsen på Sina i andra Mosebok, Exodus kapitel 34. Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede, men rik på kärlighet och omsorg. Vredens hemlighet, säger de judiska rabbinerna, vredens hemlighet är Guds omsorg. Ingenting är mer bestående, mer förblivande än Guds omsorg. Det är Guds omsorg som ger historien dess mening. Och det är Guds omsorg som gör att också vredens frukt till slut blir tacksamhet. Hör Jesaja: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig, du gav mig tröst. Det 12:e kapitlet. Ja, där når trons bekännelse sina högsta höjder. När man kan säga så i sin bön. Det jag har velat visa er i detta bibelstudium, och att vi tillsammans skulle försöka närma oss att se på, det är varför vreden är en omistlig och nödvändig del av Guds kärlighet. För att kärligheten inte ska reduceras till sentimentalitet och flathet och leda till sannhetens och rättfärdighetens krackelering, det sammanbrudd. Det är den gudomliga vreden som ger styrka åt Guds sanning och rättvisa, och som skänker evangeliet dess relief. Det finns ögonblick i historien, säger den judiske teologen Abraham Hexel. Det finns ögonblick i historien, säger han, när vreden ensam kan besegra det onda. För oss som tror på evangeliet är det yttersta av alla sådana ögonblick Golgata. När vreden drabbar sonen, faderns bortvända blick, då vet vi att Kristi kenosis, hans utblottelse, har två sidor. Han tömmer sig på all sin härlighet vid sitt inträde i världen för att ge plats, ge rum åt all vår synd vid sitt utträde ur världen. Orden om att syndens lön är döden får på korset sin uppfyllelse inom den heliga treenigheten för att Guds gåva ska bli evigt liv åt var och en som tror. Så vittnar Kristi påsk om att vredens tid är kort, men Guds kärlighet varar för evigt. Detta är det budskap som kyrkan också i vår tid måste ge åt världen. Vi ber. Förunderliga är dina ord, Herre, levande och sanna. Vi ber att dina ord ska myllas ned i den goda jorden i våra hjärtan. Ja, det vi förstår och det vi ännu inte förstår. Och vi ber att de ska gro där medans dagar och nätter går, för att i din tid bära frukt i våra liv och i din kyrka, ja, i hela vår värld, hundrafalt, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.